Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bra, nu mår hon illa och kräks toppen. Då är huvudet vid spine, härligt. Och sen säger hon så, ah gud, jag håller på att bajsa på mig. Jättebra, nu är huvudet ännu längre ner liksom. Det är charmigt, men så är det. En av de största missförstånden eller okunskapen, speciellt bland förstföderskor, det är ju det här. Men jag var öppen 10 cm, då får jag ju krysta liksom.
Mm.
Det är inte färdigt vid 10 cm, tyvärr.
Men varför heter det taggar? Är det taggar?
Det är små utskott i bäckenbenet liksom.
Varför?
Jag kan inte förklara
varför,
det.
Varför, Karin?
Varför ser vi ut så? Man är bara på topp av allt. Det är skitjobbigt att återhämta sig och man kan känna sig liksom svajig på olika sätt. Men nej, det är en övermäktig känsla.
Okej, då säger vi god morgon eller god kväll. God kväll är det idag.
God kväll.
God kväll, Karin.
Trevlig
helg. Välkommen tillbaka till Babycast. Då kör vi del två av förlossningsavsnitten. Vi har i del ett gått igenom latensfasen och allt där innan egentligen. Allt innan latensfasen och latensfasen. Så att nu tycker jag att det är dags att åka in till BB.
Mm.
Vi har blivit inskrivna och vad händer nu?
Man har kommit till liksom öppningsskedet, den aktiva fasen.
Exakt.
Och då är frågan, ska vi ta utifrån kvinnans perspektiv först? Alltså vad händer, vad gör man? Eller ska vi ta det vad som händer i kroppen?
Jag tycker det här psykologiska...
Alltså, vad som händer rent praktiskt.
Ja, alltså. För att det är ju så här,
då kommer man träffa en undersköterska och barnmorska på de här flesta kliniker, ser ut så. Och så börjar man med att ta lite koller, blodtryck, får lämna något kissprov, man kopplar en sån här CTG-kurva där man tittar på hur barnet mår, hur mycket verkar man har och sådär. Sen får gå ungefär 30 minuter. Och sen kommer barnmorskan, stämmer av hur man mår, vad som har hänt innan och man provar för smärtlindring och sådär. Och sen gör man en undersökning och ser hur öppen man är och vad huvudet står. Framförallt.
Det här är en fantastisk... Alltså det här ögonblicket när man får så här, okej, du får komma in.
Mm.
Och man tar med väskan, man tar med lilla baby... Mm. Vad heter det? Babysitten? Nej,
babyskyddet.
Babyskyddet och allt. Och man gör sig redo och man får sin säng och sitt rum. Då kan,
alltså när någon säger så här, åh, du är öppen 4 centimeter, nu stannar vi här tills du har fått barn.
Den tryggheten är ju något man har längtat efter
stort liksom
i 9 månader.
Mm. Och sen är det ju såklart att vi gör en bedömning hur öppen man är och det är viktigt att det går framåt och att man är sådär. Men det man ska veta, det är ju liksom att 3 centimeter öppen och ett huvud som står långt ner kan många gånger vara ett bättre status än om man är 6-7 centimeter öppen men huvudet står väldigt högt upp.
Mm.
Så att det är var huvudet står i bäckenet som är jätteviktigt också.
Just det. Känner man alltid huvudet? Typ, om man...
Barnmorskan, ja. Nej, men det är en del av bedömningen, absolut. Ja. Hur öppen man är när man bibehåller någonting, var hur mjuk är cervix och var är huvudstation?
Mm.
Absolut, jätteviktigt. Men sen så ibland så är det ju också så att man kommer in och kanske bibehåller lite och öppnar en centimeter. Eller liksom, man måste komma ihåg att det har hänt mycket då också. Det tycker jag många. Jag kommer in så bara öppen 2 centimeter. Ja, men man kanske var helt utplånad. Då är det ju 4-5 centimeter av livmodertappen som har försvunnit. Alltså de har gjort jättemycket jobb hemma också.
Just det.
Det handlar inte bara om liksom antal centimeter, utan man måste, det tror jag att vi kan vara dåliga på att förmedla. Bra, här är ett moget status, livmodern är helt utplånad, eller tappen är helt utplånad och sådär. Så att det har ju hänt mycket fram tills att man börjar öppna sig också.
Ja, för att jag kommer ihåg, jag åkte in efter min födelsedrink och hela den biten, så fick jag, då åkte jag in och dubbelkollade. Då visste jag att jag skulle få åka hem, för jag kände att det började lugna ner sig. Det fattade jag, så det var lugnt. Men andra gången jag åkte in, då försökte de skicka hem mig också. Mm. När jag bara, de försökte rycka hem mig, de jävlarna. Gud vad man har en annan bild än vad ni säkert har. Men jag mådde så dåligt, för att det var tydligen inte tillräckligt tajta verkar och jag var inte tillräckligt öppen, men jag hade så ont så att jag kunde knappt gå. Liksom. Och då sa de så här, men okej, ta en morfintablett, du får en morfintablett, och så här, vi tog Alvedon och så. Och försök gå runt lite så ser vi vad som har hänt. Men jag kom ju bara till ena delen av korridoren och sen typ så här kände jag att jag skulle ramla ihop, så då fick Valter gå och hämta rullstol till mig. Så jag var ju helt väck och sen bara, alltså jag var verkligen som att jag vet inte vad som hände. Jag vet inte om det var morfinet som slog ut mig. Jag kunde knappt prata. Jag bara mådde illa, jag kunde inte gå. Jag hade så ont så att jag tappade all kontroll liksom.
Och det är ju igen det här med att det känns olika. Mm. Och att det beror på hur så himla mycket vad kroppen har gjort innan. Mm. Och hur man sovit och hur man ätit. Och liksom hur länge man haft värkar och sådär. Men jag tänker ändå att det finns alltid en vits att vara hemma så länge som möjligt för sig själv. Eller åka hem. Alltså, det är ändå, har man strategier och smärtlindring hemma, så har man det ju bäst hemma innan.
Verkligen.
Så är det ju.
Man kollar ju hellre på Sex and the City i sin soffa och kanske äter lite godis eller
så länge
mat.
Man känner att det är okej.
Exakt, exakt.
Men är man liksom rädd, trött, orolig, har ont, då finns det ju ändå grejer på ett sjukhus som man kan hjälpa till med, tänker jag. Så att det är olika för olika. Men i alla fall, och då, det här var huvudet står som vi pratade om, som är så viktigt. Därför att barn gör ju rotationer när de föder. När de ska födas.
När kommer rotationen?
Men det är 4 olika rotationer och det sker i lite olika stadier. Och
4?
Ja, alla barn gör det här. Även prematura barn som är så små så att de kanske inte skulle behöva rotera för att komma förbi spinetaggarna. De gör det ändå. Det finns någon mekanism liksom hos dem och i bäckenet.
Förutom de som ligger i säte?
Ja, fast de roterar också.
Jaha.
De föds ju inte bara rakt ner. Och heller. Jag ska förklara. Jag ska förklara. Ja, första rotationen, det gör bebisen när den ställer in sig i bäckenet. Och det är en reflektion av huvudet. Och det är att hakan liksom går emot bröstet. Så att den bjuder inte gässan, utan bjuder kronan, bjuder bakhuvudet. Liksom.
Just det.
Och det är för att få ett så litet omfång som möjligt. Så att hattmåttet, man ska säga, är ju bredare än om man petar in hakan mot bröstet.
Just det.
Och så ställer de in sig så att de tittar åt ena eller andra sidan. Högervänt eller vänstervänt. Och sen roterar de, om barnet kommer födas framstupa troligen, så roterar de så att ryggsidan hamnar fram. Och det är ju för att bäckenet är ovalt format. Och då tränger de ner i bäckenet med och tittar åt det ena eller andra hållet för att huvudet är ovalt så att det ska passa bättre in i bäckenet. Sen när huvudet har passerat ingångsmåttet i bäckenet, då ska ju axlarna passera där. Så då snurrar de med ryggsidan, för det här är svårt att förklara. Den hänger med ryggsidan
fram,
så att axlarna passerar längs det här ovala.
Ah.
Och sen tränger de ner så ska de förbi de här spinetaggarna.
Ah, jag är livrädd för det här. Alltså.
Men var inte det. Eller så här, det är det mest, det är den trånga, vad säger man, trängsta passagen i bäckenet. Och det är på taggar som sitter i bäckenet och där det finns ett nervplex, en massa nerver. Och, så det kan, man kan må plötsligt väldigt illa när huvudet står, eller när huvudet passerar dem och trycker
på dem. Jag känner nästan hur det känns. För jag,
ja.
Men varför heter det taggar? Är det taggar?
Det är små utskott i bäckenbenet. Liksom. I bäckenets skelettdelar.
Varför?
Jag kan inte förklara
varför,
det.
Varför, Karin?
Varför ser vi ut så? Varför är det inte bara liksom...
Ja. Oh. Jag tycker det är så obehagligt ord också. Jag kommer ihåg, jag var jätterädd för de där spinetaggarna. För folk pratar om hur de bara börjar spy som galningar. Mm.
Helt plötsligt kan man må väldigt illa. Och det kommer ju alla barn säga, bra, nu mår hon illa och kräks toppen. Då är huvudet vid spine, härligt. Och sen säger någon så, gud, jag får bajsa på mig. Jättebra, nu är huvudet ännu längre ner. Liksom. Det är charmigt, men så är det.
Fantastiskt. Liksom.
Men och då liksom, ska barnet rotera genom bäckenet för att passera de här trånga passagerna på med mest gynnsamma mått. Liksom. Det är det som är
och barnen gör det själva?
Ja, det är de helt själva.
Genier,
och sista rotationen, det är när huvudet är framfött. För då föds liksom huvudet rakt ner, man ska säga.
Mm.
Sen när huvudet är ute, då gör de sista rotationen så att axlarna föds i tvärvid.
Alltså axlarna samtidigt?
Axlarna kommer ut med huvudet,
uh-huh.
Så kommer de ut och då är de i mittvid, alltså som att som ett rötsträck. Sen när huvudet är ute, då gör de en till rotation så att axlarna föds i tvärvid.
Aha, fina ord ni har.
Visst är det?
Tvärvid.
Mm.
Men jag förstår. Och det gör, allt det här sker för att det ska gå så smidigt som möjligt på något vis, eller?
Mm. Och det här sker ju parallellt med man öppnar sig, ska man veta.
Ja.
Det som jag tycker är en av de största missförstånden eller okunskapen, speciellt bland förstföderskor, det är ju det här. Men jag var öppen 10 cm, då får jag ju krysta liksom.
Mm.
Det är inte färdigt vid 10 cm, tyvärr. Det är liksom inte det. Först ska man bli öppen 10 cm.
Ah.
Sen ska man bli retraherad. Och det är att de här kanterna helt försvinner förbi barnets huvud.
Just.
För när, när man är öppen 10 cm, då är det fortfarande någon kant kvar kring barnets huvud. Den ska liksom, som en polotröja, glida över huvudet. Då är man helt öppen. Alltså retraherad.
Ah.
Och sen ska huvudet stå mot bäckenbotten. Så hela
det är när du börjar känna dig bajsnödig.
Ja, förhoppningsvis. Men det kan kännas eller, lite tidigare alltså
det
trycker, så också.
Ja.
Men då ska alla de här rotationerna, bebisen ska skruvas ner om bäckenet och stå mot bäckenbotten. Nästan så att man ser huvudet.
Ja, man typ tittar
då
och ser.
Då är det dags att krysta. Man ska inte krysta för tidigt.
Men för att tappa energi? Eller liksom?
För att trötta ut sig själv och livmodern och bebisen och alltihopa. Mm. Man ska krysta så kort tid som möjligt. Liksom.
Ja.
Men det är ju många som just säger, va? Jag var öppen 10. Då kör vi.
Ah.
Men så är det ju faktiskt inte riktigt. Utan det är lite mer. Det ska bara tränga ner och sådär.
Ah,
det är det jag menar med tidigare också. Att det viktigaste är egentligen var huvudet står.
Mm.
Ett väl nedträngt huvud.
Toppen.
Mm.
Och hela det här öppningsskedet, det kan ju vara det många tycker är absolut värsta. Mm. Alltså de här verkarna.
Mm. Många säger att 8 cm är värst.
Ja. Ah. För att och när man då är i verkarbete, vad är det för typ av smärtlindring som... Om vi tar liksom topp 3, vad folk brukar uppskatta.
Lustgas, absolut.
Och det brukar man börja med innan man gör något annat. Och bada typ.
Ja, men lustgas och bad tillsammans är ju toppen.
Just det, man kan ta med lustgasen till badet ibland. Ja,
precis. Det beror på, lite på vilken klinik man är på. Ja, men ofta finns det såna här portabla lustgaser så att man tar med en liten tub och en mask. Liksom.
Det är roligt.
Ja,
en liten ballong.
Mm, jättebra. Så lustgas, där är mycket teknik. Jättemycket teknik, så att man inte mår illa eller blir snurrig eller känner att man tappar kontrollen.
Mm.
Mitt första knep, eller liksom tips när man ska använda lustgas, det är att blunda hela tiden. Slå inte upp ögonen, för då kommer du känna dig snurrig och så kommer du må illa och känna att herregud, det här är obehagligt. Liksom. Så första tendensen till att nu kommer nog en värk, då stänger man ögonen, tar masken över näsa och mun, suger i sig 2-3 djupa andetag så man verkligen fyller lungorna med den här lustgasen.
Hur ska man andas ut då?
Ut genom näsan, i masken liksom, hela tiden. Masken över
in
näsan.
Genom munnen, ut genom näsan.
Första andetagen. Och sen när man har fyllt upp lungorna med det, då behåller man ögonen stängda, masken över näsan och mun, men andas som vanligt genom verken. Och så känner man att verken bygger upp sig. Sen kommer den till sin topp och så känner man men nu har han haft sin topp, nu är den på väg ner igen. Då tar man bort masken från munnen. Fortsätter ögonen stängda och fortsätter andas som vanligt. Och då kommer det ha kvar effekt hela verken ut. Men då kommer det hunnit vädra ut så att när verken sen är över, då kan du titta upp och då kommer du inte vara snurrig. Andas man för länge, då blir man liksom påverkad mellan verkarna också.
Just
och då
det.
Kan man må väldigt illa och känna att man tappar kontrollen. Mm. Så att blunda genom hela verken, ta bort masken på toppen av verk, fortsätt blunda, andas som vanligt och sen när verken är över så tittar du upp och så kommer du inte vara snurrig.
Det är jättebra tips att blunda. Det är
blunda. Titta inte.
Finns det olika styrkor eller vad man ska kalla det för?
Och då finns det olika procent och hur mycket liksom lustgas och vanlig luft man blandar liksom i det här som kommer in i masken.
Ja.
Och då säger man ju att 60-40 eller 50-50, det har en avslappnande effekt. Alltså 60%, 40% eller 50-50. Det har, men ska man upp till någon form av smärtlindrande effekt, då ska man ha 70-30.
Det är liksom 70 syrgas, 30...
Tvärtom. 70 lustgas och 30...
Ja, exakt.
Vanlig luft. för att få smärtlindring. Sen kan det absolut finnas stunder där man använder lustgas för avslappningen också, och det kan vara skönt. Mm. Men har man riktigt ont, då ska man upp i max. Liksom.
Är det någonting, finns det någonting med lustgas som kan vara farligt?
Nej, men alltså det som händer om man andas för mycket, det är att man tuppar av.
Ja.
Och då trillar man och då tappar man masken och sen vädrar man ut det.
Liksom. Aha.
Det man har sett om man tittar på förlossningsupplevelser eller på upplevelsen av födseln, det är att kvinnor som har haft väldigt, alltså så där, den här maxdosen i slutet när man krystar, precis, att man känner att man inte riktigt kommer ihåg, att man får en mer negativ upplevelse av födseln, att man säger oj, man var inte med
liksom. Nej.
Så mot slutet så kan det faktiskt ganska ofta vara så att man stänger av den där lusken, låter kvinnan ha kvar masken, men att hon egentligen faktiskt bara andas vanlig luft. Ja.
Men det säger man inte. Man kan
säga det. Men det beror lite på. Liksom.
Men det känns väl som lustgas brukar väl, det känns, alltså det är bara en känsla, men det känns väl som att lustgas brukar väl inte ens vara ett alternativ i slutet, för det hjälper ju
inte. Jo, men många så är det en strategi i andningen. Att man så här, nu kommer verkligen jag ta min mask, och så, att man andas på samma sätt. Och då fyller ändå den här masken en funktion, tycker jag, för att det blir som en liten ritual.
Det är sant, det har jag heller tänkt på. Och då skulle man ju faktiskt, om man känner att man mår dåligt av lustgas, att man, för det har jag faktiskt, det är många som säger att man mår dåligt och mår för illa. Men att man bara ber dem stänga av den då. Men att ha den som en... Bara för att någonting ska hända.
Om man
hända.
Tycker att det är skönt. Ja. Precis.
För det kan ju vara... Det är nästan som att man liksom går in i en bubbla. För jag kommer ihåg när jag gjorde det. Jag var nästan... Det funkade ganska bra för mig i början. Men jag blev också till slut illamående. Och jag blev yr och jag blev liksom groggy.
Mm.
Liksom.
Så att, det blir man ju. Det är som en minifylla liksom.
Det är,
och så har man inte druckit alkohol kanske på länge eller något sådär, då blir det ju lätt på
verket. Men exakt, och det var som att verken, man bara svävar, man känner den, men man är såhär, fan händer, den känslan.
Och det är ju tanken med lustgas, att den ska inte ta bort smärtan.
Nej.
Den ska kapa topparna på verken.
Okay.
Det är syftet med den, liksom. Ta bort den här udden av den värsta upplevelsen av verken.
Men är det många som bara kör lustgas?
Absolut. Aha. Om det går fort eller liksom och sådär. Men kombinationen lustgas och bad, lustgas och värme, alltså upp och stå och andas, stå i duschen och andas lustgas. Alltså, lustgas går ju att kombinera mycket.
Ja. Liksom. Värmekuddar tycker jag var jättebra.
Ja, jättebra. Och det,
men det finns på BB?
Det finns på BB, men det kan vara skönt att ha hemma under latensfas. Så det tycker jag att man kan investera i. Liksom.
Just det.
Sen är jag en riktig sån tensbarnmorska. Jag älskar tens.
Jag
skulle vilja... göra, om man skulle göra någon studie, skulle man vilja titta på de kvinnor som har en tens i hemmet under latensfasen och vilket status man kommer in i.
Ah.
Min upplevelse är verkligen att de kommer in i ett mer etablerat verkarbete, att man kommer längre genom sitt verkarbete om man har en tens hemma.
Och tens är typ små elektriska...
Små elektroder, små plattor som skickar ut svaga elektriska impulser. Så man sätter dem kring det området där man har ont, och så liksom distraherar man sin smärtupplevelse med de här små impulserna. Så har man en högre frekvens underverk och en lägre mellanverk. Be om hjälp med det här, så att man, att en barnmorska visar hur man placerar plattorna. Se till, om du ska hyra eller köpa en tens för verkarbete, se till att det finns 4 plattor, 2 räcker inte.
Nej.
Det ska vara någon med 4 plattor, och det ska finnas en omkopplare som är en liten mockagäng eller mockagäng som man håller i, och så är det en knapp som man trycker på som bara växlar med de här 2 föreställda nivåerna. Annars är det så mäckigt att stå och byta.
Ah, liksom. Ja.
Så att det, vi är inte sponsrade, men Sefar, det märket. Absolut.
Ja, liksom. Men det är väl jättebra. Alla tips som kan underlätta. Mm. För där är jag bara, men det är samma sak som jag hörde något om det här med kvaddlar.
Älskar kvaddlar.
Men det är bara, du sätter bara, du får ju ont.
Nej, men det här är, det där är så, förlåt mig, men lite trött på att höra. Så här, det är bara ont med ont. Ja, den verken som man lägger kvaddlarna. Kvaddlar är att man sprutar in sterilt vatten under huden så att det blir som en liten kvaddel.
Och en liten, då, mer som en bubbla.
En liten bubbla, precis. Och då är man alltid 2 personer som lägger det. Så man står på, oftast är det på ryggen, kanske där hon har ont. Liksom. Och så under en verk så står det 2 barnmorskor, eller om det är en undersköterska som kan. Mm. Och så lägger man kring det området, så att man kan lägga 3 var, 4 var, 5 var, någon gång har jag lagt fler, men liksom försöker man ringa in det området som ont. Det är som getingstick. Det gör ont att få de här kvaddlarna. Men man ger dem underverk när man liksom ändå
har
ont.
Skitont.
Det är kvinnan som styr hur många. Så man börjar lägga när verken börjar, sen får hon säga stopp, nu räcker det. Då slutar man. Sen, då liksom, det är olika smärtbanor. Det är den liksom mekanismen man använder. Mm-hmm. Så att man försöker aktivera en annan smärtbana. Det finns långa och korta, snabba och långsamma smärtbanor. Men då aktiverar man en annan smärtbana än den som verkarna signalerar smärta genom. Så då slår man ut de här smärtbanorna. Så efter att man har lagt en verkskvaddar, då kan man vara smärtfri i 2 timmar.
Va?
Ja.
Men alltså det här har jag aldrig förstått.
Jag har haft kvinnor, inte bara en liksom. Jag har haft flera kvinnor som har liksom avbeställt sin epidural för att de har fått kvaddlar. Och fött på kvaddlar. Kvaddlar är supereffektivt. Det är jobbigt att få, men jag tycker att de har ett oförtjänt dåligt rykte. Det ja, tycker det, jag verkligen.
Jag har verkligen känt såhär, det där är bara, det där är det dummaste jag har hört. Det har varit min känsla.
Men det är inte det... ju inte så att man måste lägga kvaddlar varje verk liksom, ont med ont, utan det har ju en lång effekt. Ja. Och den tror jag inte att vi pratar om.
Inte alls. Och jag tänkte att man bara la kvaddlarna lite random. Så här, nu är det dags.
Alltså, jag sen när smärtan börjar komma åter och sådär, då kan man fylla på. Liksom.
Ja.
Men jag tycker att man absolut ska läsa på vad det är. Ställ frågan vad det är. Så att bestämmer inte bara för att någon annan säger att det där är smärta med smärta. Nej. Så är det inte.
Nej. Och jag känner också när man har den där verken, alltså då känns det som att man i princip kan göra vad som helst.
Exakt.
Med mig för att det gör så ont. Så om det finns någon stickar nål där och sprutar in och det känns som ett getingstick, då tror inte jag att det kommer vara någon grej av det. Men okej, okay, så kvaddlar får ni kolla precis. Upp. För det är också väldigt naturligt.
Exakt, det stör inte förloppet, påverkar inte verkarnas styrka eller någonting.
Nej.
Sen finns det ju akupunktur också.
Just det gjorde jag i huvudpannan. Mm,
precis, här mellan ögonbrynen och så finns det en punkt som heter fyra systrar i bakhuvudet och så kan man sätta på händerna och lite sådär. Många tycker att det funkar, det har mer en avslappnande effekt.
Mm.
Man har tittat på epidurals effekt på smärta, alltså som smärtlindrande effekt, då ska man sätta väldigt många nålar och man ska stimulera, man ska gå och skruva på dem eller ha någon elektrisk stimulering på dem hela tiden. Så att evidensmässigt så finns det väl inte så mycket liksom, forskning eller bra resultat kring akupunktur, men många upplever att det funkar.
Mm.
Då så, tänker jag.
Exakt.
Och, som och
det är en väldigt enkel grej. Liksom.
Precis, och man känner ju lätt det här som kallas för chi, alltså den här sensationen som man upplever när man får akupunktur.
Ja.
De som har haft fått och vet. Liksom. Mm. Ni som vet.
Ja.
Så att säga. Och den gör ju någonting. Liksom. Och sen kan man sätta akupunktur i verkstimulerande syfte. Det finns sådana nålar också. Och sen finns det ju akupressur. Alltså punkter som vi kan trycka manuellt på. Som kan typ de här med höfterna som just vi pratar om. Och sådär.
Men man kanske ska prova akupunktur innan förlossningen då. Så man liksom har fått sin lilla skiv.
Ja, det kan man göra. Eller? Men annars så är ju många barnmorskor på förlossningen utbildade i det och duktiga på det också.
Nej, men jag vet inte, jag tror inte det hjälpte så mycket, men det kopplade bort mitt fokus också.
Något som hände.
Någonting gjorde det ändå. Det gjorde ont någon annanstans. Samma sak som vi pratade om innan.
Mm.
Men okej, för det där är mycket öppningsskedes smärtlindring. Eller det här
och alla de här metoderna som vi pratar om nu, de påverkar inte verkarnas styrka.
Nej.
Går man in på medicin, nu är det lustgas i och för sig, men det är en lätt läkemedel liksom, men det påverkar inte.
Nej.
Men går man in på typ epidural eller spinal, PDBR eller PCBR, de här mer medicinska smärtlindringarna, då kan de ha en negativ effekt på verkarnas arbete.
Mm.
Och ju tidigare i förloppet man tar medicinsk, alltså någon form av sån typ av bedövning, desto större inverkan har det.
Ah, okay.
Så det är därför det är så himla bra att gå igenom alla de här. Och så kanske man ändå kommer till 6 cm eller 7 cm eller någonting och sen tar en epidural. Då har den mindre inverkan på verkarnas styrka. Än vad den har ju tidigare man lägger den. Liksom.
Okej, för jag tror att...
Så det är ju inte så här, jag tog den vid 8 cm, då kunde jag gjort det lika gärna från början. Så är det inte, utan det är bra. Liksom.
Ja. För mig var det så fantastiskt, den funkade verkligen på mig, för då kunde jag sova.
Eda-miraklet.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Där tycker jag också att epiduralen har en annan aspekt som inte bara är på smärta. Det är så att de här som kanske har haft 2 dygns latensfas, inte ätit, inte sovit.
Nej.
Typ jag, min första födsel.
Ja,
man kommer in och bara helt, ögonen bara går i kors liksom. Och öppen 1 centimeter efter de här 2 dygnen och bara i vecka 42 plus. Liksom. Alltså det var fruktansvärt.
Oh,
får en tidig epidural och sover en timme och vaknar öppen 10 centimeter.
Nej.
Jo. Så det är ett mirakel. Alltså få en kvinna att slappna av när den varit för tufft.
Ah.
Det är inte bara på smärtaindikation jämt. Det behöver inte vara det. Utan det
Nej,
kan
och det behöver inte.
Behöver en paus.
Ja, liksom. Men och folk säger så här, men gud, det stannade upp verkarna. Ja, vad skönt för dig då.
Ja, men bara man vet om det.
Exakt.
Och det kanske vi ska säga om latensfasen också med bad. Tog vi upp det förra gången?
Nej.
Nej. Att, alltså, det kan också vara okej. Men om man badar i latensfas, alltså innan man har ett etablerat verkarbete, så ser vi att det kan slå ut verkarna.
Just det. Jo, vi har pratat om det någon gång, men jag vet inte när. Vi kan ta upp det igen.
Så jag tänker att om man ska göra någonting hemma, då är det ändå bättre att ställa sig i duschen. Eller sitta i duschen. Eller så. Alltså, det har ändå, ligga i varmt vatten. Men det kanske är skönt. Man kanske inte, då kanske det är värt att skjuta på verkarna några timmar.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men man ska veta om det, tycker jag. Så att man inte...
Men för sen när jag badade jättemycket på BB. Jag tyckte det var så skönt och det skulle vara så varmt så att det bara blev rött.
Inte mer än 37 grader.
Det var 100% mycket varmare.
Men för bebisens skull så ska det.
Ja, det är så.
Ja.
För det där kommer jag ihåg att jag pratade med Jennifer om också. Att hon var, Alex sa till henne så
här, då får man ha någon dusch med varmt vatten kanske på den punkten som gör ont. Men att man inte ligger i liksom.
Nej, precis. Men det var, jag duschade. Jag duschade i badkaret jättevarmt.
Ja, skönt. Ja. Jätteskönt.
Det tycker jag var nästan bättre än att bara vara ett varmt bad. Så jag hade vatten. Exakt.
Ja, precis.
Och så var det vissa punkter man var helt knallröd på liksom. Men det var...
Och det ska man försiktigt med om man har epidural. Då ska man försiktig med varmt vatten och värmekuddar och sånt. För då känner man inte.
Nej.
Man, de liksom kvinnor som har fått brännskador. För att man är helt bedövad i huden också. Så.
Ja, det där är såklart lite läskigt. Men när vi kommer då till... Nu känns det så ändå som att så här, okay, men nu är vi på väg från öppningsskedet till... Är det utdrivningsskedet nu?
Och då är ju... Alltså utdrivningsskedet, det är ju när man är helt öppen. Alltså retraherad. Mm. Inga kanter kvar. Och huvudet då mot bäckenbotten. Det är dags att krysta.
Och då funkar inte längre epidural?
Nej, det gör det ju inte.
Nej.
Men det är klart att de kvinnor som har en epidural... Då ska man helst inte fylla på. Man ska ha tryckkänslan kvar och sådär. Men det är klart att den har viss effekt kvar. Om den inte har gått ur helt. Liksom.
Nej. Och här kan man väl lägga till... Jag tror för mig drog de bort epiduralen och tryckte in oxytocin.
Verkstimulerande.
För att kicka, jag behövde liksom få ännu mer kraft efter jag hade kryssat ett tag. Och vi kände så här, nu behöver vi få fart på det här ännu mer.
Så kan det vara.
Och då sätter det igång, då blir verkarna värre. Typ.
Och starkare.
Ja.
Precis, då kan man få det i droppform. Liksom.
Det var inte jag så glad över.
Nej. Det blir intensivt då.
Men finns det då andra bedövningar? Man känner så här, det här går inte.
Det finns PDB eller bäckenbottenbedövning som man kan lägga Och då bedöver man liksom hela bäckenbottenmuskulaturen. Och den lägger man just vid de här spinetaggarna. Så det går barnmorskan in och bedövar.
Med typ en nål? Och lägg...
Ja. Ja. Mm. Alltid, om man till exempel behöver lägga en surklocka, så ska man alltid få en bäckenbottenbedövning innan.
Aha.
Sen finns det en bedövning som är ganska ovanlig, som inte så många lägger, som heter PCB, som är en paracervikal blockad. Och den lägger man på cervix, alltså på livmoder, munnen. Och det finns vissa barnmorskor som lägger den, och annars är det en läkare som kommer och lägger den. Och då bedöver man själva.
Men
den är ju, då ska man ha någon kvar av den. Då går inte att göra när man är
helt attraherad. Nej, exakt. Liksom. Mm. Och sen de här bedövningarna är väl också lite riskfyllda, för att det gör att man inte kanske känner att man trycker på för snabbt och för hårt.
Mm, men det kommer ju barnmorskan hjälpa dig med. Liksom.
Så man kan i princip ha en förlossning där du inte känner Ring of Fire och hela den.
Jo, det känner man.
Du känner den.
Jag tror inte man blir. Då ska man föda i något land där vi har såna här epiduraler som inte är stand-up, utan där man verkligen bara
kör på.
Ligger ner och är fullkomligt bedövad.
Ja,
och... Men i Sverige så känner man utrivningen. Och det är bra.
Ja, ändå. Det är det väl. Mm. Ja, okej, okay, för nu är det liksom...
Och sen så värme mot perineum, mot vävnaderna vid kryssningen brukar ju vara jätteskönt. Att någon håller en våt, varm handduk.
Ja, det liksom, var helt fantastiskt.
Det är jätteskönt. Ja.
Det kommer jag ihåg.
Det kan man göra.
Och nu är det här
Och det är också bra ur bristningssynpunkt. Det är det enda som vi faktiskt ser evidens på som minskar bristningar.
Aha.
Våta, varma handdukar mot perineum.
Det är en bra grej att skriva i förlossningsbrevet.
Men det är ju det vi gör. Och det är det här jag menar med. Att så här, det här är barnmorskeri. Okay. Vi jobbar evidensbaserat. Vi håller våta, varma handdukar mot perineum, och vi alla jobbar för ett långsamt framfödande.
Ja.
Det får inte gå för fort. Det är så vi minskar bristningar. Om man föder i en ställning där man ser att perineum är avlastad. Och så
perineum?
Där. Mellangården.
Okay.
Ja. Förlåt. Det är ganska fint.
Jättefint. Kanske det man ska säga istället för snippan eller muttis eller...
Fast det är ju inte snitt. Det är ju mellangården.
Ja, okay. Ja, just det. Det är mellangården. Ja. Jag på mellangården. Ja. Men okej, okay, för att då, det här är ju också en fas när man börjar, när det kanske ber en gå runt och vagga eller testa olika positioner.
Man ska gärna kryssa i olika ställningar. Det brukar vara jättebra. Så ser barnmorskan ganska tydligt i vilken position som barnet kommer fram bäst.
Liksom. Och här ska man också, om man har tagit epidural, vara försiktig när man ställer sig upp, för ibland kan benen, det var lite för mig.
Precis, de kan vika sig och kan vara lite skakiga och musklerna är trötta efter alltihopa. Men då har man ju hjälp runt omkring sig.
Mm. Om det känns värre att sätta sig i olika positioner. Jag kommer ihåg att för mig att sätta mig ner på den där pallen.
Mm.
Det var, alltså jag hade så, det gjorde så ont så att jag höll på. Är det liksom, betyder det att det är bra? Att det händer grejer?
Så är det ju.
Ja.
Så är det ju. Och det gäller ju för hela förloppet under födandet. Känns det så händer något.
Ah, okay.
Liksom. Tyvärr.
Ja, för det är, herregud. Jag, till slut kunde jag inte, jag var tvungen att bara lägga mig igen.
Mm.
För det, om man tänker av bästa positionen för barnet att födas i.
Upprätt. Inte gynstol, inte liggande, inte sittande, liksom, utan upprätt. Stå på knä, stå upp, sitta på... Mm. Det handlar om cirkulationen. Mm. Liksom, så att det blir en bra... Och det är lite olika beroende på hur barnen ligger. Det kan man se att vissa barn får påverkad cirkulation om man till exempel står på knä. Ja, men då provar vi att ställa på fyrfota istället. Ah, då lättade det och hjärtljuden blev bättre.
Mm.
Så det kan vara olika för olika barn. Men någon form av upprätt ställning ska man föda i. Man ska inte föda i en stol om det inte måste.
Nej, för då jag känner att nu måste vi in i själva förlossningen här. Mm. För jag, när det väl börjar komma, när man känner så här, okej, okay, när vet man att man ska börja krysta?
Det kommer man känna.
Mm. Är det när det blir...
Exakt. Ja. Barnmorskan hör på kvinnan när det är dags. Mm. Och man kommer känna att verkan ändrar karaktär. Och det kommer vara så här, jag kan inte stå emot. Jag vill, och det finns något som heter tidig krysskänsla. Att barnet kanske ligger på ett sånt sätt så att kvinnan vill krysta fast det inte är dags än. Det är ju skitjobbigt.
Ah,
alltså det är så svårt att stå emot en krystimpuls.
Ah.
Och så står alla runt omkring och säger nej, inte än, andas.
Och varför får man inte det då?
Ja, men därför då är ju inte huvudet mot bäckenbotten riktigt än kanske.
Ah, okej. Okay. Och kan man trötta ut bebisen?
Precis, och livmodern och sig själv.
Varför då? Varför blir bebisen trött?
Därför att när du trycker då blir det ju en belastning på bebisen. Ah, och det hör klart. Till det normala CTG-et att bebisens hjärtljud går ner vid en kryssning. Men den får gå ner ett visst antal slag och ett visst antal sekunder liksom. Men det kan inte hålla på så för länge heller. Nej. Så att vi vill ju ha så korta kryssningar som möjligt.
Liksom. Mm. Hur bra koll har man på navelsträngen? Alltså, man kollar hjärtljuden så det är väldigt tydlig signal på hur barnet mår.
Mm.
Men hur kan man annars ha koll på hur den ligger? Och liksom...
Om du menar om den är runt halsen eller kort eller sådär. Nej, men det vet man ju inte för bebisen har kommit ut.
Nej.
Och ja, det är ganska vanligt att barn har navelsträng runt halsen. De klarar det. Mm. Det kan ta lite längre tid att krysta om man har så eller en kort navelsträng eller sådär. Jag tycker inte det är helt ovanligt ibland att jag har patienter på min mottagning som har fött barn och säger, ja, så var det två varv runt halsen. Va? Det var ingen som sa. Alltså,
gud.
Så att det är ganska vanligt. Det är ett ganska typiskt CTG-mönster då när man säger att det är navel. Men det vet man ju inte förrän de kommer ut.
Nej. Och sen när det kommer till, för jag tänker på vad som, när man väl ska krysta sen då, vad är den bästa tekniken? Ska du... Ska man liksom ta ett, när man känner att värken kommer...
Ja, då tar man några djupa andetag. Ja. Så man laddar upp sen, nu kommer värken. Och sen så behåller man all luft i sig.
Mm.
Hakan i bröstet. Och sen så all kraft neråt. Man får skrika när man föder barn, det är såklart okej.
Ja.
Men helst släpp inte ut luften ut. Tänk att all energi, all kraft du har ska neråt. Liksom.
Ja.
Och skriker man och släpper ut luften, då tappar man så mycket energi uppåt.
Ja,
så att så här, samla in... Hakan i bröstet och tryck på efter din känsla. Lyssna på kroppen. Men försök att hålla kraften inom dig och neråt.
Tänk att du ska bajsa.
Tänk att du har en tampong som du ska försöka trycka ut.
Ja, det är bättre.
Mm. Och så kommer du känna att jag har tryckt så mycket men det verkar fortfarande kvar. Då får man snabbt tappa ny luft och behålla den. Liksom.
Mm. Det här är ju, det här tyckte jag var så svårt. För att jag...
Ibland kan barnmorskan med fingrarna om man är bedövad. Ja. Så kan man faktiskt placera fingrarna och säga om det är svårt att hitta tekniken så kan hon faktiskt säga här, tryck bort mina fingrar och så placerar man fingrar och visar vad man ska trycka. Men sen ska man ju helst mot slutet bara andas ut sitt barn. De sista verkarna ska man inte trycka på alls.
Nej, okej. Okay. Hur länge brukar ett kryssningsskede vara?
Det beror lite på om det är första eller andra barnet och det beror på om man är epidural eller inte.
Nej.
Men första barnet med epidural, det kan vara upp till 2 timmar.
Inte krysta.
För att en timmes kryst, men alltså det är klart att det har hänt.
Ja.
Liksom. Och så mäter ju vi kanske absolut hur länge man krystar, men mest hur länge huvudet stått mot bäckenbotten.
Ja.
Därför att har man varit helt öppen men huvudet står högt upp, då är ju inte samma belastning på bäckenbottenmuskulaturen. Liksom. Men vi tittar ju på hur länge var hon helt öppen, retraherad, och tills barnet är fött. Och vet att det ska inte vara mer än 3 timmar.
När kommer sugklockan fram?
Det beror på om mamman verkar helt slut, om verkarna är... trötta liksom, alltså verkan är trött, ska inte säga. Mamman är trött, verkan är svaga, då kan man hjälpa till med en sugklocka. Eller om barnet är påverkat. Det är som det vi kallar för hotande fosteraseksi, att barnet måste komma ut fort.
Då för mig satte de på en sån här liten
elektrod
på huvudet på instan. Ja, för han kom ju ut liksom jättelite med huvudet, sen, sen kom han inte ut mer, sen stod det stopp. Liksom. Och det var där jag höll på med honom länge och försöka få ut liksom den största omkretsen av huvudet.
Jag fattar. Och då kan man behöva en sugklocka. Till exempel om de inte har bockat in huvudet ordentligt. Eller inte roteras. Och så här, att de kommer i ett ogynnsamt läge. Som man... Men då föder man ju själv. Det måste man komma ihåg.
Mm.
Alltså för att man ska lägga en sugklocka. Då måste man vara retraherad. Det får inte vara några kanter kvar.
Nej.
Då bebisen måste komma förbi spinetaggarna. Liksom. Det är de kriterierna.
Men åker den... För jag tänker alltid att sugklockan åker på när huvudet typ är lite ute.
Men då kan man ta bort den till och med. Alltså man kan hjälpa bebisen ner de här sista centimeterna.
Hur får man in den?
Nej, men den för man in med handen. Liksom.
Inte den ganska stor sugklockan?
Ja, vad kan den vara? 5 centimeter?
Ja.
Eller något sånt där.
Ja.
Det är obehagligt såklart.
Mm.
Det är därför man ska ha en PDB. Man ska ha en bra bedövad. Liksom. Och så är det som en metallkopp eller en plastkopp beroende på vilken man använder. Så man sätter mot barnets huvud. Och sen så manuellt så vrider man ner under så att det blir ett undertryck. Så att den fastnar liksom. Och sen väntar man in värk. Och sen måste kvinnan krysta. Och sen hjälper man. Ibland måste liksom läkaren som lägger den rotera med barnet.
Ah.
Alltså så att man hjälper barnet längs kanalen. Liksom.
Jag tycker det känns lite läskigt just. Mm. Är det någonting som är farligt för barnet eller för mamman?
Det är klart att det finns risker med en sugklocka. Mm. Men man gör det ju för att barnet ska komma ut. Liksom.
Ah.
Man ser ju att det är kopplat med en större risk för bristningar.
Ah.
Det är ju. Men det man kan göra är att har man lett barnet ner till att stå i genomskärningen mot bäckenbotten, då kan man liksom, behöver man inte dra. Klockan kan sitta kvar där.
Mm.
Men när kvinnan får liksom föda ut barnet. Det går inte att lägga en sugklocka och mamman inte krystar själv. Alltså det går, då måste man lägga en tång.
Ja, man kan ju inte bara dra. En tång, då drar man ut.
Ja, men då lägger, det är en tvådelad som man lägger. Det är väldigt ovanligt. Ja. Tiden. Väldigt, ja. Väldigt ovanligt. Men det är enda sättet att hjälpa ett barn födas utan att kvinnan krystar. Alltså för lägger det, man en sugklocka, då måste man ha verkar.
Ja, men för jag tänker, ibland känns det är säkert flera som känner så här, jag får inte ut den. Och man märker så att det går inte att få ut barnet. Mm. När blir det ett akut kejsarsnitt?
Alltså, om man till exempel inte är helt öppen och huvudet står över, ovanför spine.
Okej. Okay. Då kan
det är inte
det.
I klockläge. Nej. Liksom. Det finns hög, medel, hög och låg klocka. Så att det måste vara det som vi kallar för klockläge. Ja. Och är det inte det, då blir det ett akut kejsarsnitt istället.
Just det. Och när man föder då, när man väl, och så här, nu är det dags, barnet har krystats ut, du har fått ut huvudet. Liksom. Mm. Då brukar det väl bara, då är det inte långt kvar.
Då finns det något som heter tvåstegsframfödande som också är bra för ur bristningssynpunkt. Mm. Det är att man släpper fram huvudet först och sen får huvudet vara fött. Och så står man och väntar så på nästa verk och så tar man axlarna på nästa verk. Och det är lite olika sätt liksom, att hjälpa barnet ut. Men,
jag tyckte det var en lätt... När huvudet var ute, då var det bara så här...
Ja, precis. Det känns... ja, kroppen och axlarna. Ja. Det största omfånget är ju huvudet. Ja. Så har man gjort det då.
Och sen efter det tänker ju många, nu är vi klara. Och så är det modertag.
Ja, precis. Så kommer någon verk till där.
Och sen så får man inte ut den när någon måste ligga på magen och trycka.
Nej, men det är ovanligt. Vanligast är ju liksom att det tar 10-15 minuter. Så känner man att det är något som är på gång igen. Och då leder barnmorskan, då hjälper hon via navelsträngen.
Men ibland kan man behöva dra lite i den.
Ja, kanske det. Leder den rätt i alla fall. Ja. Men den är mjuk. Den gör ju inte ont som vanligt. Det svider kanske lite, men den det är ju inte som att krysta igen.
Och det är ju, sen är det mycket det här när det är dags att liksom, okej, allt är ute och nu ska du sy.
Mm.
Vad är det för, beroende på vad du har, vi kan inte köra allt om bristningar nu, men kort om så här, vissa tycker att bedövningen är jobbig. Får du alltid de här två sprutorna som
man måste, om man ska inspektera en bristning, eller när man gör när man gör det och när man suturerar, så måste man ha en bra bedövning. Det är jätteviktigt. Om man lägger en PDB då eller om man får lustgas. Eller, alltså.
Kanske var PDB jag fick, för jag känner som jag fick två...
Det är bäckenbottenbedövning. Ja. Det är den vi pratade om tidigare. Den just kan man lägga inför suturering också. Ja. Därför att det är så himla viktigt bara när man tittar. Att det inte är så, oj förlåt, vänta. Att man kan titta noga så just att vi inte missar några bristningar. Så att det är jätteviktigt med smärtlindring inför diagnostik och suturering.
Och det gör alla. Det är inte något man behöver
absolut
säga till.
Absolut. Och så kan man spraybedöva och så kan man ge lokalbedövning.
Just det. Det beror på vilken vilken grad du har
sprutat. Och hur det känns om man har en epidural som funkar, så kan ju det hjälpa också. Liksom.
Kan du kolla den inre muskulaturen? Alltså det som håller upp hela...
Det är det man tittar på. Man tittar på slemhinna och så känner man. Och så där. Ja, jätteviktigt.
För där var någon som sa
och nu har man blivit mycket, mycket bättre på att definiera det i journalen. Mm. Vilka muskler är det som är innerverade i bristningen? Mm. Liksom. Jätteviktigt.
För det var någon som sa så här, jag sa bara till barnmorskan eller läkaren att sy till lite extra för att lyfta upp.
Det går ju tyvärr inte. Det där är en myt.
Det är det, eller hur?
Man kan aldrig sy ihop slemhinna med slemhinna, utan man kan bara sy där i en bristning.
Man kan inte lyfta någonting eller
något.
Jag bara så här, det där lät så konstigt. För hon sa så här, kan du göra den lilla extra?
Det där är bara...
Och jag bara, men alltså,
nej. Nej, jag har också hört det.
Men om man kunde göra det, då hade man väl gjort det på alla om det var positivt.
Man kan bara sy... och det gäller ju all form av suturering. Mm. Man kan bara sy ihop det som har gått sönder. Alltså vi kan ju inte ta hud mot hud och sy ihop heller. Vi kan inte sy ihop slemhinna med slemhinna. Så att så här, det är bara där det finns en bristning där vi kan sy.
Ja men exakt. För det var när jag fick åka tillbaka för att jag hade tappat stygn. Då kunde man inte heller bara sy ihop. Då var man inte tvungen att skära upp läkt igen.
Precis. Ja.
För det där var något som... Så här, jag tror att sådana här... Det är inte beauty-grejer för att det är...
Funktion och
exakt, det är
upplevelse och sådär också.
Men att många säger så här, men gör det bara för att du lyfter upp allting. Det är perfekt som ett litet ingrepp. Nej, det är klart att
man... Bäckenbottenträning funkar så. Knipövningen
funkar
alltså,
så. Det där är ju något som är så sjukt. Att så här, när man har varit... Jag har gjort cellprov och då passar man ju alltid på så här. Men kolla musklerna och kolla allting. Och så bara, jättebra. Men du måste knipa resten av livet nu.
Alla måste göra det.
Ja.
6 månader efter man har fått barn. Nu är det här förutsatt att man inte har någon besvär.
Ja.
3 gånger i veckan. När man har gjort det 3 gånger i veckan i 6 månader, det räcker med 1 gång i veckan. Det här är nya studier.
Aha.
Och då vet man att den enskilt mest viktiga faktorn för att få en bra resultat av sin knipträning, det är att man inte gör någonting annat medan man kniper. Ingen telefon, ingen amning, inte vänta på bussen, utan så här, nu ska jag knipa. Och då kniper man max knip 8 sekunder och sen slappnar man av 8 sekunder. Och här är det viktigt att också slappna av.
Mm.
För det är vissa som spinner så mycket så får man liksom en hypertension i bäckenbotten istället, som det kan ge problem.
Kan man knipa fel?
Ja. Så man ska ha varit sin barnmorska fått en undersökning, oavsett om man har fött vaginalt eller med kejsarsnitt, så ska man alltid kolla knipet efter en graviditet. Så att man kniper rätt.
Just det.
Ja, men det, man kan ju ha, man kan ju ha liksom att man nästan krystar istället, och då kan man skada sin bäckenbotten.
Ja. För det här, hela allt som är egentligen efter, vad som händer efter nu barnet är fött, det måste vi prata om också.
Ja, ska vi.
För där är verkligen, det känns som är så himla viktigt, för vissa är så här, du ska vila, du ska verkligen vila, och vissa säger du ska börja knipa sekunden efter du har fött.
Ja, men man kan alltid börja försöka hitta sitt knip.
Ja.
Liksom, ja. På BB. Identifikationsknip, det kan man alltid göra. Liksom.
Och sen är det så här, jag tycker egentligen den stora grejen för mig direkt efter förlossningen var att bara så här, tålamod.
Mm.
Och det är verkligen tålamod när någon säger så här, men ge det ett år. Alltså så här, för att verkligen komma tillbaka helt.
Mm.
Det är typ sant. Men, eller man kommer tillbaka helt långt innan det också. Men
det måste få ta tid.
Ja, det, gör, det är verkligen så. Och
för nu, att man ska läka inifrån liksom, det, ja, är det det handlar om.
Precis. Mm. Och jag tror att vi hann inte täcka kejsarsnitt nu, men vi ska faktiskt ska intervjua en, ja, men en kirurg eller någon som gör kejsarsnitt.
Ja.
Exakt. Mm. Och prata verkligen i detalj om hur det går till, så gör vi det istället. För att det blir så himla många varianter annars.
Mm, ja, alltså,
och det finns sätesbjudning och det finns ju alla möjliga typer av förlossningar.
Absolut.
Nu är det här, nu blev det här de mest vanliga sätten att föda barn på. Och det finns såklart olika
Det finns
typer.
Variationer av allt när det gäller det, vårt fertila liv. Liksom.
Ja, verkligen. Och det är väl, för också jag tänker på när man föder barnet, hur vill man att barnet skriker direkt?
Mm. Vi har 30 sekunder på oss innan vi måste gå ut till barnbordet.
Okay.
Barnet. Så inom 30 sekunder ska barnet skrika. Barnmorskan gör alltid en bedömning av 5 olika parametrar. Det som vi kallar för apgarpoängen.
Just
där kan
det.
Man få 0, 1 eller 2 poäng på varje parameter. Så 10 är max då. Då.
Mm.
Och då tittar man på andning, tonus, färg, retbarhet och hjärtaktivitet. Så det är de man liksom, och det gör barnmorskan. Det märks inte
Nej.
Att hon gör det.
Nej.
Men man gör det vid 1 minut, med 5 minuter och vid 10 minuters ålder.
Just det.
Och 9, 10, 10 är väl liksom den normala. Alltså normal apgar, att man kanske inte är helt rosig vid en minut och håller. Det är inte något konstigt. Liksom.
Och om det är något konstigt att det inte börjar skrika eller annat, alltså då går man ut till barnbordet och så försöker man massera igång. Eller?
Ja, det kan man kolla syresättningen, man kollar andningen. Man kan behöva hjälpa till med ett litet övertryck mot lungorna så att bebisen får. 10% av alla barn som föds behöver ju komma ut till barnbordet, så det är ganska vanligt.
Mm.
Och vi vet precis vad vi ska göra där. Men det upplevs ju såklart jättetraumatiskt och läskigt för föräldrarna.
Mm.
Partnern ska alltid följa med barnet. Det har man sett på studiet. Det är jätteviktigt att partnern är med vid bordet så får se vad man gör och att man gör något och sådär. Och så ska inte kvinnan ska inte stanna kvar själv, utan att hon ska ha någon med sig kvar i rummet där hon blir. Och ofta så gör den vanligaste är att man inte gör så mycket, utan man liksom tar ut barnet, övervakar och ser att det kommer igång av sig självt.
Mm.
Ibland kan man behöva hjälpa till med lite övertryck eller ventilering eller syrgas eller så.
Och annars är det bara upp på bröstet direkt. Det är väl det som är grejen.
2 timmars oavbruten hud mot hud.
Oh, det är så gosigt. Och sen börjar de sömnlösa nätterna. Som aldrig tar slut. Jag bara,
för alla är det inte så. Alla är inte så.
Hopp. Nej. Alltså grejen är så här. Efter att ha gjort det här, de här avsnitten, så alltså, jag är ju, det finns ju, det är någonting ändå det här, jag tror det här djuriska, att man känner så här, det här är ju det coolaste som finns att göra på i hela världen. Det finns ju inget häftigare än att föda barn egentligen.
Man är bara på topp av allt efter man har tagit sig igenom det där.
Ja.
Det är skitjobbigt att återhämta sig och man kan känna sig liksom svajig på olika sätt. Men det är en övermäktig känsla.
Det kommer det stärker en psykiskt, även om det är tufft.
Mm.
Men ni som är gravida och ska föda, alltså shit, heja er och lycka till.
Tänk också att vi är avundsjuka på er.
Ja,
hur
exakt.
Läskigt och jobbigt det än känns.
Ja.
Så här, jag är avvis på att jag skulle vilja ha det där framför mig.
Ja, det är helt fantastiskt.
Grattis.
Verkligen. Och sen så kom ihåg att skicka in frågor gällande efter förlossning. Åh, gud, jag får liksom, jag blir så emotionell för ni som ska föda nu. Nu är det folk på BB som kör igång.
Det är folk som föder just nu.
Ja, det är så häftigt. När man kollar, det finns ju en app, och man kan ju söka på så här, hur många som föds.
Då blinkar det till hela
tiden.
Ja, och
det är bara drrrr. Man bara, det här är sjukt. Man bara, jag är så liten.
Vi är så
Vem
många.
Är man?
Ja, vi är så himla många.
Åh, gud, hörni. Ha det så bra. Och tack, Karin. Du är en stjärna.
Tack snälla.
Okej, hörni. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.